Kära lyssnare, den här veckan är Kulturpodden en repris ifrån i fjol. Vi återsänder vårt samtal om Charles Dickens klassiker En julsaga eftersom den är aktuell på Åbo Svenska Teater också i år. En julsaga ges också som ballett på Nationalballetten nu i december. Den uppsättningen har vi dessvärre inte sett, men ni kan läsa mer om den på Svenska Yles webb. Och Yle sänder också ballettens version av En julsaga på arenan den 23 december och på Yle Tema den 26 december med repris den 30 december.
God jul alla och välkomna till Kulturpodden. Idag så ska vi tala om julklassikernas absoluta klassiker, nämligen En julsaga av Charles Dickens. Och vi som är här i studion och pratar om det är jag, Lasse Garof, och så Marit Lindqvist och Silja Sagren Fotstad. Men för att vi ska komma in i den rätta stämningen så har vi alla tagit med oss varsitt föremål, som någon sån här sak som vi förknippar med julen och som väcker hos oss den här rätta, varma julkänslan. Vad har du med dig, Silja?
Nej, jag har faktiskt med mig en julgransboll, vilket är ju inte sådär jätteoriginellt på något sätt, men den här är rosa och har sån här silverglitter och den är jätte tunn. Och jag tog med den därför att jag köpte, kanske inte just den här, men en likadan i en sån där liten butik som var nära en av de här biograferna där jag ofta går på pressvisningar. Alldeles kanske första julen som jag var gift. Och hade tänkt att nu ska jag börja en sån här tradition att jag ska köpa så där en julgransboll per år. Så blir det så här väldigt personligt och de var ganska så där dyra. Och så köpte jag då bara en. Och det här var då långt innan det här med rosa var så här jätte-in. Idag så ska det ju vara rosa och vitt och sådär. Men det var det då inte då, så det var lite originellt. Nåja, och sen gick det kanske, ja det gick inte så hemskt länge. Vi hade kanske 2 eller 3 sådana här bollar. Och sen en jul när vi då hade fått barn så föll granen förstås när man lekte och däromkring. Och så föll de sönder, de här fina glasbollarna. Och i samma veva så slutade den här butiken där jag hade införskaffat dem. Så nu har jag bara en kvar. Och det är på något sätt ett sådant minne av det att man kan ha vilka föresatser som helst också när det gäller jul. Och förvänta sig att det ska vara si och så. Men sen får man vara nöjd med det som finns. Jag tycker att det är en sån där bra bild. Och egentligen är det bara fint att det finns bara en kvar för att du har en desto större betydelse.
Vad fint. Det var ju ett föremål med en lärdom faktiskt.
Ja, så ska det vara i alla julberättelser.
Hur är det med dig, Marit?
Jag har med mig ett änglaspel eller klockspel eller vad vi ska kalla det. Ett sånt här spel där man med 4 små ljus som man tänder. Och så börjar det här klockspelet, änglaspelet att snurra. Och då börjar det låta så här. Och den här brukar jag tända alltid på juldagsmorgonen när vi äter gröt på morgonen. Och jag älskar det här ljudet. Men inte resten av min familj. Så de brukar låta mig hållas så där kanske i 5 minuter. Och så säger de, ja, nu är det bra mamma. Nu kan du släcka ljusen.
Och jag har med mig ett litet diadem med en sån här liten tomte med luva på, en sån här grön röd randi. Och sen när man skakar på den så klirrar det så där lite smått. Och det här är den roligaste tomteluva jag någonsin har sett. För den är så där ganska liten och sen när man lägger fast den på huvudet så ser det väldigt skojigt ut. Och det är en sån här, det är lite en sån här partygrej nästan. Och för mig så har julen ofta, många gånger så har den varit ganska så där fridfull och så här. Men för mig som fyller år också så där strax innan nyår så har jag alltid förknippat den här julen och mellandagarna med på något vis så här fester och att samlas med kompisar och ha kul. Men idag i Kulturpodden ska vi alltså tala om kortromanen En julsaga som är skriven av Charles Dickens. Och den här berättelsen utkom alltså 1843 och otroligt nog så fortsätter den här att yngla av sig i teateruppsättningar och filmer i en alldeles förbluffande takt. Och jag menar, bland annat så har vi sett inte mindre än 2 teateruppsättningar nu i december bara vi här i podden. Och det här är alltså historien om en girig gammal snåljåp som blir besökt av spöken på julaftons natten som visar honom hans förflutna och nutid och framtid. Och först och främst så skulle jag fråga, är det här er favoritjulsaga? Och har ni någon favoritversion av den?
Nu märkte, kände jag så här att nu håller jag på att avbryta. Jag är för så ivrig att få säga att nej, det här är inte min favoritjulsaga. på något sätt, kanske för att jag alltid uppfattar den som hemskt stökig. Och jag vet inte om det här att göra med att under alla år så har det kommit, precis som du Lasse säger, det har kommit mängder av tolkningar av den här, inte minst då i filmformat, vilket har gjort att under årens lopp så har det på något sätt börjat gröta ihop sig i mitt huvud. Så det enda jag kommer ihåg är jättemycket spektakulära effekter och spöken som glider omkring i någon slags här specialeffekt tillvaro som jag tycker att har känts väldigt skränig och jobbig och sådär. Men sen nu inför när vi skulle börja planera det här avsnittet så läste jag då den här berättelsen, vilket jag aldrig har gjort. Och då insåg jag att den är helt genialisk. Om man tänker när den är skriven och hur fantasieggande de här bilderna som Dickens använder är, så förstår jag ju att man har velat visualisera dem. Men jag skulle säga att de vinner ganska mycket på alltså, att bli lästa.
Mm. Jag skulle också säga att det här är inte heller min favoritjulsaga. Min favoritjulsaga är nog Tove Janssons Granen. Som man kan lyssna på, alltså Tove Jansson läser den själv. Den här novellen finns på Svenska Yles webbplats att läsa där. Mumintrollen vaknar plötsligt ur vinterdvala och så kommer de ut i en värld som är helt vit och de vet inte vad det här är. Och så springer mumintrollet till sin mamma. Mamma, mamma, vakna, någonting hemskt har hänt. De kallar det jul. För då springer alla gafsar och hemular och filifjonkor omkring och har grym stress för att den här julen kommer. Och mumintrollen vet inte vad det här hemska är som heter jul. Att vad är det som kommer att komma? Är det någonting farligt? Och så inser de sen att julen är en tid där man kan dela med sig och samlas och klä granen med allt möjligt. Inte nödvändigtvis sådana här traditionellt glitter- och julgranskulor utan allt möjligt annat. Men i varje fall. Men jag håller med Silja där att nu inför det här, den här diskussionen så lyssnar jag på en uppläsning av en julsaga som finns på Sveriges Radio där Sven Wollter läser Charles Dickens berättelse. Och jag tyckte den var ganska fascinerande. Alltså Sven Wollter har ju en sån här fantastiskt skrovlig röst och ett sätt att ta sig an den här texten som är väldigt inkännande på många sätt och inlevelsefull. Så att där kände jag att ja, det är nog en klassiker att ta till.
Jag måste ju här, när jag liksom sa just att det inte är en favoritberättelse, så måste jag ändå säga att min absoluta julfilmsfavorit är anknuten till den här, precis som så jättemånga andra filmer som är löst baserade på eller har hämtat sin inspiration från den här berättelsen. För alltså It's a Wonderful Life från 1946, som man ofta utnämner till den här största julfilmen någonsin. Den är faktiskt löst baserad först på en novell som i sin tur då var inspirerad av Charles Dickens historia. Och den har mycket av de här dragen, den har bara omvandlat det som är spöklikt och lite skrämmande i den här ursprungsversionen till en änglagestalt i den här berättelsen. Och jag funderar jättemycket på, och det kanske vi kan komma in på senare, just det här att hur det tidsperspektiv där en film till exempel blir till, hur de här tolkningarna påverkas av den tid man lever i. Mm. För man tänker att den här filmen kom 46 just efter andra världskriget, så finns det en så stark annan laddning i det här, och att det på riktigt finns en julfaktor i det som inte har att göra med kommersiella förtecken eller den typen av glitter och glamour som kanske dagens julfilmer mera har. Så att It's a Wonderful Life tycker jag är en ljuvlig film.
Och den är ju också otroligt stilbildande. Det är den där historien om den här mannen som får uppleva världen som om han inte fanns. Eller som om han aldrig hade funnits till. Och det är ju ett jättesådär fascinerande tema som bland annat tycker jag går igen i Back to the Future 2 till exempel.
Precis. Vi har Dickens i förlängningen att tacka för ganska mycket.
Ja visst, ja, det håller jag med om. Och alltså jag måste säga att om ni nu både håller er lite sådär coolt i det här, så är jag nog ganska såld på den här En julsaga. Alltså min egen favoritversion av den här tror jag att det är den här Mupparnas version som heter The Muppet Christmas Carol från 1992. Och där är det Michael Caine i huvudrollen som spelar den här giriga Mr. Scrooge. Och sen är det förstås Kermit som är hans godhjärtade brorson eller bokhållare eller vad nu deras förhållande är där. Och det är en alldeles, alldeles utmärkt filmupplevelse som jag rekommenderar åt alla. Men alltså handlingen i den här historien då, En julsaga, är då i korthet det att den här giriga, ensamma Ebenezer Scrooge som han heter, så han är en ockrare i ett sånt här eländigt 1800-tals England. Och han håller på att låna ut pengar till hög ränta och är hänsynslös med att driva in dem och snål och elak. Och så har han en enda anställd som han betalar futtigt trots att han är en väldigt lojal och på något vis uppskattande person. Och Scrooge skulle inte ens vilja ge honom juldagen ledigt, men han är så illa tvungen och det enda han bryr sig om är pengar.
Mm.
Men så finns det ett stycke som beskriver honom, Marit, som du hade hittat.
Ja, och jag skulle vilja säga det alltså att den här berättelsen kom ut på engelska den 19 december 1843. Och redan året därpå så kom den ut i svensk översättning. Och det som är lite förvirrande med en julsaga är att den har så många olika titlar på svenska. Den har kommit ut i jättemånga olika översättningar. Så den kan heta en julsaga, den kan heta en spökhistoria vid jul, en spökhistoria i juletid, en julberättelse, en julhistoria, en julsång på prosa och julaftonen. Så man vet inte riktigt vad är det här. Är det liksom samma sak? Och jo, det är det. Och på nätet så kan man läsa en översättning av den här berättelsen till svenska från 1884. Det är en okänd översättare som har gjort den här översättningen. Men jag tycker att språket är så fantastiskt rikt och vidunderligt. Så jag skulle vilja läsa det här stycket där man beskriver Scrooge. Scrooge var kall som järn och hård som en kvarnsten. En småaktig gnidare, en prejare. En penningskrapande, smulgråtig, girig, gnatig, gammal syndaträl. Hård som en flinta, varur aldrig ett stål kunnat locka en gnista välgörande eld. Dolsk och sluten inom sig själv, älskande ensamheten som en ostra. Den invärtes kölden förstelnade hans anläktsdrag, gjorde hans spetsiga näsa ännu spetsigare, skrynklade hans kind, gjorde hela hans kropp styv och stel, hans ögon röda, hans tunna läppar blåa och uttalade sig hans sträva skrovliga röst. En rimfrost låg över hans huvud, hans ögonbryn och hans borstiga haka. Sin egen låga temperatur spred han omkring sig vart han kom. Under rötmånaden avkylde han sitt kontor till fryskyla, men gjorde det icke en grad varmare vid jultiden. Alltså jag tycker det är så fantastiskt språk, helt underbart översatt.
Ja, det är ju alltså underbara liknelser, just det här att han är sluten som ett ostron.
Ja.
Och sen då på natten till julafton så blir Scrooge besökt av fyra spöken som varnar honom för hur han lever sitt liv. Först så dyker då hans gamla kompanjon Marley upp som är så här tyngd av sina synders bojor. Och då har vi verkligen den här bilden av ett spöke som kommer att rassla med sina kedjor och som försöker övertyga honom att se över sitt liv. Men när Scrooge inte låter sig övertalas och inte vill lyssna, så säger Marley att han kommer att hemsökas av tre andar som visar honom gångna jular och den här julen och så kommande jular. Och då får man alltså se, så berättas i sådana olika scener sådana här sorgliga händelser ur Scrooges liv när han tvingas komma med den här anden och titta på det här som har hänt åt honom trots att han inte vill. Och det där, jag insåg att det här är antagligen inspirerat av Dantes Inferno, men jag är inte riktigt säker. Men det där, man får se sådana här sorgliga scener ur hans liv och så förstår man som läsare vad det är som har gjort honom så bitter och så ensam. Och sen får man se också i den här liksom nuvarande julen så får Scrooge själv ser hur hans beteende skadar andra idag, och till sist får han se sin framtid och där blir han då stående vid sin egen grav och då börjar han äntligen be för den här chansen att bättra sig. Och det som händer är sen att på juldagen så vaknar Scrooge upp och är helt som förvandlad och börjar göra goda saker och vill dela med sig av sin rikedom. Det har helt enkelt inträffat ett julmirakel. Och det här är ju, som sagt, så är det här en historia som berättas om och om och om igen. Och bland annat du, Marit, så du har ju varit på Åbo Svenska Teater som spelade en julsaga.
Ja.
Hur var den föreställningen?
No, den var jättefascinerande. Alltså, jag var nu alldeles någon dag före julafton och såg på den. Och det var fullsmockat i salongen. Jättekul. Och den börjar med en sån jultrio. Tre sångare som kommer in och sjunger julsånger. Jannika Grönros, Paavo Korvenmaa och Silla Pöyry. Och de sjunger så gudabenådat, fantastiskt vackert, alltså engelska carols. Och skapar en jättefin julstämning. Och den här dramatiseringen som vi ser på Åbo Svenska Teater, den är gjord av britten Patrick Barlow i regi av Tove Appelgren, och vi har Ingemar Roukola som gör Scrooge, och han gör honom just, han har så stripigt vitt hår och så en väldigt karaktäristisk näsa, och han är så här gnidig och gnällig på alla sätt och vis och riktigt så där elak och fruktansvärt hemsk. Men det som jag kanske fastnar mest för där, det är klart att man har lite olika betoningar i de här olika tolkningarna, men bara just när han går tillbaka med den här svunna julars ande och går tillbaka till sin egen barndom och ser sig själv som ett litet barn. Då kommer han till exempel när han var inackorderad i skolan. Han bodde inte hemma utan han bodde långt borta hemifrån. Och där är en scen där han då som 8-åring står i en skolsal och det visar sig att han inte får komma hem till jul. Att han måste stanna kvar över julen tillsammans med då Mr. and Mrs. Grimes som han är inackorderad hos. Och de är så fruktansvärt elaka och mobbar honom fullständigt. Han har gömt en sagosamling som han har fått av sin mamma i gåva någon gång. Med en dedikation till sin, som hon har skrivit till sin älskade son. En sagosamling där det bland annat ingår då klassiska sagor och Alibaba, de 40 rövarna och någonting som han läser för sin egen tröst under kvällarna när han känner sig ensam där. Och de mobbar honom. Ja, de mobbar fruktansvärt att vad ska du läsa sån här strunt, det enda som räknas är matematik och ekonomi. Det är det du ska, det är det du ska läsa och inte sådana sagor, bara påhitt. Och då blir det på något sätt så tydligt den där, dels den här hans, hur han ständigt har blivit bortschasad. Han har varit väldigt ensam och bortschasad och bortglömd. Att de enda som har brytt sig om honom egentligen har varit hans syster, Fran, som dog ifrån honom. Och hans mamma som också dog ifrån honom väldigt ung. Och sen hade han var han förlovad med en ung kvinna, Isabella, som lämnade honom. För att han då hade fått en annan kärlek. Och den andra kärleken var pengar. Att pengarnas makt var så oöverkomlig för honom, att han gjorde avkall på allting annat och blev omänsklig. Att han förlorade sin kärlek för att hans kärlek till pengarna var större. Och hur det här kom att prägla honom för alltid, så att säga. Så att nej, den här uppsättningen på Åbo Svenska Teater är väldigt berörande. En verklig familjepjäs, skulle jag säga. Och just också i och med att de har de här sångerna som binder ihop det. Och skapar den där julstämningen. Man förflyttas verkligen till det här London i mitten av 1800-talet. Och de gör det med väldigt enkla medel. Snabba scenbyten, fantastiskt elegant. Och så har vi då Matti Raita. Alltså de är inte så hemskt många som har de här olika rollerna. Och det är jättesnabba scenbyten. Och Matti Raita till exempel gör rollen som systerson. Och sen lille Tim och alla möjliga andra roller där. Och springer omkring som en vettvilling. Jag förstår inte hur de hinner byta om med scenkläderna. Men det är en väldigt berörande pjäs, föreställning.
Jag såg också en ungdomsuppsättning på Helsingfors stadsteater som hette Saiturin Joulu. Och det var massor av ungdomar, insåg jag, som de hade med där i den där föreställningen. Det insåg jag först sen, för de kom in lite i olika grupper under den där föreställningen. Och det var först sen under applåderna som, när alla sen kom in på scenen. Och sen var den där scenen alldeles proppfull med folk. Och den var hemskt så här väl regisserad. Du hade gjort ett bra jobb med att få med och involvera alla de här ungdomarna i det här skådespelande. Och där hade de en enda vuxen skådis på scenen, Eppu Salminen, som då spelade den här Mr. Scrooge. Och han var ju jätterolig. Han hade han hade två olika växlar där i den där Scrooge-rollen i stort sett, där han antingen så gick han omkring så där och gnugga händerna så där och myste när han tänkte på pengar och att spara och allt sånt här. Sen när det började pratas om jul eller att göra av med pengar så började han så där fräsa och grina. Och det var också en otroligt på något sätt, just det här, den är så berörande den här berättelsen. Sen när, just när de sen kom till slutet av den här berättelsen, de har berättat alla de här olika, på något sätt den här Scrooge har blivit besökt av de här tre andarna och sen så vaknar han upp på morgonen och liksom ångrar sig. Så det är på något vis en så enkel och så där, ja, på något vis väldigt så där, det finns en enorm sån känsloklang i den här berättelsen. Men vad tror ni att, vad är det som gör den här sagan så berörande? Vad är liksom nyckeln till att den fortsätter att göras?
Nej, jag tänkte nu när jag lyssnar på, jag har inte sett någon del av de här teateruppsättningarna, men ni nämner båda det här med berörande. Och jag stod liksom här nu medan ni pratade och funderade på det här. Jo, men det är ju just det där slutet. Det är ju någonting i det där otroligt mänskliga i det här att bli konfronterad med sitt förflutna och också att se sig själv i utsatta positioner och kanske på något sätt få en tittaren får en beskrivning till varför den här människan har blivit som den har blivit. Det finns en förklaring till allting. Mm. Och sen att det finns den här möjligheten till att vända om är ju så jättetacksam. Också för betraktaren att man liksom iakttar det. För jag tänkte på det att även om jag har sett alltså, jag vet inte hur många filmversioner, jag kan säga att den första kom 1901.
Oj.
Filmatiseringen av den här storyn. Och sen hade den gjorts alltså att gå på Wikipedia eller någonstans och försöka kolla alla versioner. Så det är nästan omöjligt. Just i och med att det kommer årligen nya versioner. Så det finns som sagt hur mycket som helst. Och när jag här i början sa att för mig så grötar de ihop sig till ett enda stort sånt här effektfyrverkeri som jag tycker är lite jobbigt att orientera sig genom. Så trots det så tror jag att jag i varenda en tolkning har varit rörd på slutet. Hur jobbig jag än har tyckt att den här helheten är, så någonting i det här att den här stackars människan får en chans på nytt.
Mm.
Jag tror det är det som kanske gör att man blir sådär vad ljuvligt.
Mm. Ja. Ja, på något sätt det där att han inser när han ser då den här anden som kommer med någon slags insyn i hans kommande jular, att hur livet kan komma att te sig i framtiden om han inte ändrar kurs så att säga. Mm. Och att då han ser sig själv som död liggande i en kista och ingen kommer för att sörja honom utan de länsar hela hans hus på alla pengar och alla saker som finns där och är bara glada över att den här snåljåpen Scrooge har dött. Och när han ser det på något sätt, det där med att ingen kommer att sörja honom, han kommer inte att vara saknad av någon, så inser han då att nej, nu måste han ändra sitt liv. Han vill inte längre vara ensam, han vill ingå i någon form av gemenskap, han vill göra gott. Och då har han ju den här sin bokhållare Cratchit och Cratchits familj som lever ett väldigt anspråkslöst och fattigt liv rent av. Och så har han den här lilla sonen, lille Tim, som då är Cratchits yngsta son, som har någon form av skada.
Han går med kryckor.
Han går med kryckor, ja. Och då finns det i den här framtiden så ser han då att den här lille Tim antagligen kommer att dö. Och på något sätt så speglar han sig själv i den här lilla Tim. Han ser hans utsatthet. Och då vill han hjälpa den här familjen och lille Tim framför allt. Och få det där barnet att leva. Han vill ge all sin kärlek till det här barnet. Den kärlek som han själv har blivit berövad på något sätt där.
Mm. Ja, det är ju en otroligt elegant sån den berättarstruktur på något vis i den här berättelsen. När på något vis i takt med att läsaren får empati med den här huvudpersonen och han på ett sätt blir sedd på ett sätt som han aldrig har blivit sedd i hela sitt liv, så öppnas också hans stig till att bättra sig och se andra. Det är en otroligt elegant sån här berättarteknik som den här Charles Dickens använder här.
Jag håller helt med dig, Lasse, när du säger det här just om den här på något sätt den här dramaturgiska bågen och hur den är uppbyggd, för att den öppnar för så många tacksamma infallsvinklar också för sådana som ska göra film, och för en filmåskådare är det också något som är tacksamt att följa. Sen är det en annan sak att det just blir sådär som jag beskrev i början, att det blir lätt en enda röra av specialeffekter och att man måste breda på så mycket det går, och det blir ofta ganska högljutt och skränigt och allt det där kontemplativa som finns när man läser finns ju inte där. Och jag tror att det här är också någonting som speglar sin samtid. Jag försökte nu inför det här pratet gå in och titta lite, okej, vad har gjorts? Så den första versionen kom då alltså 1901. Den har jag ju inte kunnat titta på, men jag har kunnat läsa att det fanns en sådan. Och sen finns det ju en uppsjö av sådana här. Men så gick jag tillbaka för att titta på en version som kom 1988, som jag på något sätt i mitt huvud hade för mig att vara på något sätt lite kiva, med Bill Murray. Och den heter då alltså Scrooged. Och är då förlagd till 80-talet där han spelar då chef på ett tv-bolag, fullständigt skrupellös, typ som ger sparken åt sin trogna medarbetare dagen före julafton, och allt är väldigt ytligt och hemskt i hans liv, och han är fräck och besvärlig på alla sätt och vis. Nåja, och sen är då storyn förstås den här att så småningom måste han komma till en ändring. Men då tänkte jag igen på att det är typiskt, den är gjord under yuppie-eran i den världen och fångar alla de elementen. Och det första spöket som uppsöker honom spelas av John Forsythe, som då var den här huvudkaraktären i såpaserien Dynasty, som var den här mastodontarika mogulen och passar ju utmärkt i den här spökets roll här. Att det finns mycket så här referensramar som försvinner ur sin historiska kontext när man går in och tittar på dem senare. Men det här var en gräslig film. Och jag som hade tänkt att här skulle jag liksom hitta någonting som jag skulle ha något igenkännandets glädje över 80-talet, men det var helt hopplös. Och så daterade skämt att man nästan blev lite generad. Men trots det, alltså på slutet, i slutscenen, så var jag ändå berörd. Och sen har jag försökt titta på den nya Netflix-versionen som har kommit i år med Luke Evans. Det är alltså en animerad version, men Luke Evans gör den här huvudrollen röstmässigt. Olivia Colman är med på ett hörn också, så det är stora namn och en stor produktion. Men jag vet till exempel att du, Marit, var inte så där jättesåld.
Nej, jag tyckte den var skrikig och skränig och rörig. Färgexplosioner och en massa snurranden och rullanden och alla möjliga effekter. Och sen har de någon slags musikal, den animerad musikalfilm. Så de sjunger så långa, utdragna stycken som jag tyckte var alldeles fruktansvärda, om jag får säga det. Och sen finns här sådana element som ju inte finns i den här ursprungsversionen, som till exempel i ett skede så dansade in en massa små sådana här bulliga kaniner som förvandlas till något konstiga. Jag vet inte vad det är som jag vet att finns i de här Pixar-filmerna. Sådana. Och så blir de, först är de gulliga och trevliga och chattriga, och så blir de så här elaka, hemska eldmoln. Sådana, liksom, det satt inte alls, det var inte alls Charles Dickens för mig det här.
Nej, jag tänkte att det här låter ju inte som Dickens.
Nej.
Men jag tror att det här är väldigt mycket igen i samklang med vår tid. Mm. Där man måste visuellt överträffa det som har gjorts tidigare, och det ska gärna vara ett myller av saker som händer i bild för att man ska kunna fästa blicken lite var som helst. Och just det här med musikalelementet, vilket jag är tacksam för Luke Evans att få visa att han kan sjunga, för han är en helt strålande sångare och jättecharmig skådis, det är inte alls frågan om det. Men det blir ett mishmash, alltså det blir hemskt många olika saker på en gång, så jag håller med om att där är det kanske just det där att gå tillbaka till den där ursprungsstoryn känns jätteangeläget efter det här.
Och sen tänkte jag, ville inflika ännu här om den antagligen den mest kända avkomman av den här berättelsen, så det tror det ju vara alltså Joakim von Anka. Här på Svenska Yle så har vår kollega Mikael Schulman faktiskt skrivit en riktigt djuplodande artikel om Joakim von Anka och hur han kom till. Det är nämligen 75 år sedan den första serien med snåla farbror Joakim kom ut strax inför jul då, 1947. Den kan man läsa på svenska.yle.fi. Men det är då alltså så att den främsta av de här Kalle Anka-tecknarna, alltså Karl Barks, så han ritade en sån här julhistoria där Kalle och brorsönerna hade en gammal, rik och snål släkting som skulle narra dem att övernatta i en villa i bergen där som är omgiven av en massa hungriga björnar. Och som en rak homage till Dickens den här En julsaga så döpte alltså Barks den här rika farbrorn till Scrooge. Efter då den här snåljåpen i En julsaga. Och det blev en så rolig karaktär sen så att Karl Barks började använda honom mer och mer i en massa olika äventyr och berättelser. Och i serierna blev han sen bara rikare och rikare tills han sen blev då världens rikaste anka. Men det här kan ni förstås läsa mer om här i den här artikeln av Mikael Schulman.
Det är ju jättefascinerande faktiskt just där. Ja, men där är det också med honom. Hans ensamhet är ganska tydlig så där. Och sen har han då den här. Ja, men Kalle är ju hans, är det inte hans brorsson det då?
Ja.
Ja, så det stämmer ju överens också med den här julsagan.
Ja, precis. Och den här centrala spänningen inom von Anka är ju förstås det att han är dels snål, men sen så är han också god.
Mm.
Och så håller han på att dras mellan de här två impulserna. Det är alltid lika roligt att följa med hur han nu sen till slut ska lyckas klara av att övervinna sig själv.
Men där kan man ju konstatera alltså att Dickens har ynglat av sig ganska många. Via denna ena berättelse så har vi en uppsjö av starka berättelser som har levt vidare efteråt.
Mm. När Ebenezer Scrooge vaknar upp sen då på juldagen och finner att han är totalt förvandlad och att han från att ha varit en gnidig, girig buk så förvandlas han till den här givmilda jultomten nästan. Och så vaknar han upp och så säger han så här: jag känner mig så lätt som en fjäder. Jag är så lycklig som en ängel i himmelen, glad som en skolpojke och yr i huvudet som en drucken. Rolig jul för hela världen. Hejsan, hurra!
Och med de orden så tror jag vi ska sätta punkt för vår diskussion för den här gången. Tack till alla er som lyssnade, och vi i Kulturpodden önskar er alla riktigt innerligt en varm och härlig jul. God jul!
God jul! God jul.